Det här är Filosofens Bibel, en podcast från Filopraxi Göteborgs filosofiska praktik. Här försöker jag läsa Bibeln som en filosof skulle läsa den. Till min hjälp har jag Benjamin Gerber på Judiska församlingen i Göteborg. Och jag heter Miriam van der Fall. Isak hade nu blivit gammal och ögonen hade försvagat så att han inte kunde se. Se och ögon. Är det någonting med det?
Ja, det är ju intressant. Både att hans ögon var skumma så att han inte kunde se.
Mm.
Det är ju både det fysiska.
Ja, men, och kapaciteten.
Ja, alltså att den, precis som vi har sett innan, va, att det står att Isak älskade Esau på grund av att han var jägare och hade bytet i munnen, som det stod.
Mm.
Så blir ju liksom det temat som inleder resten av kapitlet.
Mm.
Att nu vet vi Esau som jägare, och istället så blir han bytet när Jakob ska försöka jaga och liksom ta det här på fast förstfödslorätten.
Ja.
Så det blir liksom både ironiskt och en inledande tänk i de här termerna. Och här har vi också en inledning som är väldigt viktig att uppmärksamma. Han är gammal, alltså ögon skumma, som inte kan säga. Och han tror att han är på väg att dö.
Mm.
Han börjar i alla fall tänka liksom, nu är inte långt kvar, men det är faktiskt så att han dör långt senare, får vi veta.
Mm.
Han är inte på sin dödsbädd här.
Nej, det ser man här. Då kallade han en dag till sig sin äldste son Esau. Min son, sa han, och Esau svarade, ja far. Isak sa, jag är gammal och vet inte hur långt jag har kvar. Hämta dina vapen, kogret och bågen, och gå ut och skjut ett villebråd åt mig. Laga till en av mina älsklingsrätter och bär in till mig. Bär in till mig så att jag får äta. Sen ska jag ge dig min välsignelse innan jag dör. Ja, han pratar ju som att han kommer dö direkt efter måltiden. Typ.
Mm.
Ja.
Det är inte mycket tid kvar.
Nej.
Snabbt nu.
Ut och skjut. Och laga.
Mm. Men då kan vi också tänka att det här har ju att göra med på något sätt det som vi precis läste innan. Alltså i förra kapitlet.
Mm.
För att den sista två meningarna av det kapitlet handlade ju om Esaus...
Ja! Fruar som förbittrade livet.
Precis. Så om man tänker i den banan att Esau, eller så här, när Isak var 40, så gifte han sig med Rebecka.
Mm.
Men det är ett äktenskap som har ju arrangerats av pappa Abraham via hans tjänare.
Mm.
Och nu så går Esau, som igen, jägare.
Mm.
Han är ute och jagar.
Mm.
Så han är också ute efter damer.
Mm.
Kan man tänka sig. Så han har ju liksom gjort sin egen... Han har ju tagit initiativ själv.
Mm. Mm.
Och bestämt sin egen väg.
Mm.
Vilket Isak inte fick göra.
Ja.
När han var liten, när han var yngre. Och kanske så visar det ju på att Esau tar sig själv, liksom han tar så mycket initiativ att han inte följer den rätta traditionen.
Mm.
Och det blir ju en hjärtesorg för både Isak och Rebecka.
Ja.
Att generationen idag, de unga idag, gör inte som vi gjorde.
Nej.
Som det var bättre att göra. Mm. Och då, alltså Rebeckas reaktion kommer vi snart se.
Mm.
Men hon har ju profetian i åtanke. som hon fick när barnen var i skötet.
Mm.
Och Isak, vad motiverar honom i förhållande till Esau? Om Esau gör någonting som ger Isak hjärtesorg,
mm,
vad är hans reaktion? Isak som far,
ja,
till sin favoritson Esau.
Ja.
När Esau håller på att glida honom i händerna,
mm,
så tar inte han det som Rebecka gör, liksom att ja, men det är det som, mm, profetian reflekterar på något, mm, sätt. Mm. Utan det är som det ska vara. Med Isak så säger han, men min pojk liksom. Mm. Du är ju den som,
mm,
jag har förtroende för. Du är den, mm, som jag har kärast.
Mm.
Och kanske just för att Esau, som jag spekulerade i förra gången, att Esau är annorlunda än sin far.
Mm.
Och att Isak på något sätt imponeras av de styrkor som hans son har, mm, men inte han själv har.
Mm.
Men han försöker ju på något sätt dra Esau till sig.
Mm.
Genom den här välsignelsen, tänker jag.
Men Rebecka hade hört när Isak talade med sin son Esau. Och då Esau hade gått ut för att skjuta ett villebråd åt sin far, sa hon till sin son Jakob. Jag hörde hur din far talade med din bror Esau och sa till honom, skaffa något vilt och laga till något gott så att jag får äta och sen kan välsigna dig inför Herren innan jag dör. Hör nu på min son och gör som jag säger.
Pausa, ja, där bara.
Ja. Mm.
Är det exakt vad Isak sa till Esau? Är det ett citat?
Skaffa något vilt och laga till något gott så får jag äta och sen kan jag välsigna dig inför Herren innan jag dör.
Ja, och vad är det Isak säger?
Isak säger, jag är gammal. Hämta dina vapen, koglet och bågen och gå och skjut. Laga till mina älskelser och bär in till mig så jag får äta. Sen ska jag ge dig min välsignelse.
Ja.
Mm.
Så det finns några saker som är med i Isaks uppmaning till Esau som, mm, inte finns med i Rebeckas,
mm,
citat av, mm, Isaks uppmaning till Esau.
Mm.
Främst kanske det här kring jakt.
Ja. Vilka grejer man ska ha med sig. Och sen att det är...
Så här läser jag igen i samma tema. Att, ja, Isak är liksom bara... Du vet, den där hagelgeväret. Mm. Liksom den här kalibern. Och de har liksom...
Ja, de har det tillsammans. Och de har en av mina älsklingsrätter. Det är ju också som att han säger... Du vet vad jag menar.
Mm.
De
har liksom en relation,
ja,
genom jakt som ämne,
ja,
verkar det som,
mm,
i hans beskrivning.
Mm.
Men han har inte i kontakt, alltså i den här kommunikationen med sin son, så finns det egentligen ingen referens till Gud.
Nej.
Det finns inte den där andliga,
mm,
utan det är fokus på det fysiska,
ja,
jakten.
Sinnliga. Ja.
Det sinnliga. Precis. Mm, men den fysiska jakten, skulle jag säga. Men när Rebecka återberättar det, så hoppar hon över allt det tekniska,
mm,
som hon ändå hörde.
Mm.
Och säger bara vad pappa sa till din broder var, hämta mig villebråd och laga till mig en smaklig rätt.
Mm.
Så att jag må äta den sedan välsigna dig inför Herren innan jag dör.
Mm.
Så det är väldigt viktig skillnad där, att i hennes samtal med Jakob så är referensen till Gud,
mm,
någonting som motiverar.
Mm. Precis, välsigna inför Herren, för han sa ju bara också ge min välsignelse.
Mm.
Ja. Och hör nu på min son, gör som jag säger. Gå bort till småboskapen och hämta två fina killingar. Redan där får man ju lite känslan av att det inte är alls samma småboskapen. Det är ju inte så vilt det där.
Nej, inte alls.
Ja. Så ska jag laga till en av din fars älsklingsrätter. Den ska du bära in till din far så att han får äta och sen kan välsigna dig innan han dör. Kommer det igen där med välsignelsen då.
Mm. Vad Rebecka uppmanar Jakob att göra,
mm,
det är ju att vara olydig sin far, eller inte olydig, men att kullkasta den här planen som och sätta sig själv in där. Och så på något sätt så är han, Jakob är i konflikt om han ska lyssna på sin far eller ska så följa det som hans far vill. Så borde han inte följa det hans mor vill. Om han följer hans mor vill så kommer han att sätta käppar i hjulet på hans fars ambitioner. Så hon säger liksom, lyssna till min röst.
Gör som jag säger.
Hon är verkligen tydlig här. Du gör som jag säger. Och hon föreslår inte. Tänk om du skulle göra så här, va?
Men Jakob invände. Men min bror Esau är ju luden och jag är alldeles slät. Om min far rör vid mig står jag där som en bedragare och drar över mig förbannelse istället för välsignelse.
Det är mycket i det här. För först och främst så kan man se när, alltså om Jakob inte var villig att göra det här så skulle han ju inte börja med planen kanske inte funkar på grund av X.
Och sen om min far rör vid mig så står jag där som en bedragare. Grejen är att du står där som en bedragare även om han inte rör vid dig.
Ja. Bara inte uppdagad.
Ja.
Men i det här språket är det också väldigt rörande och säger en hel del om relationen. För att, okej, Esau är luden. Han är liksom macho, han är hårig och jag är slät. Så han vet redan liksom, vi är inte fysiskt så funkar inte det här. Och sen i vers 12 så står det ett intressant ord som påpekades av en författare och tolkare som har påverkat väldigt mycket min sätt att se på just den här berättelsen om Jakob. Och alltså det här kommer från en israelisk-amerikansk lärare som heter Shmuel Klitzner. Och han påpekade att ordet för kanske är olai. Och vad han, det finns ett annat ord som är nästan synonymt som är pen. Och skillnaden mellan olai och pen är skillnaden mellan kanske och det finns risk att. Det vill säga kanske är där man spekulerar i möjligheterna. Ja,
man bara uttrycker möjligheten, det kan ske.
Ja, oftast positivt. Neutralt eller positivt. Men det finns risk att det här sker. Är ju negativt. Tänk om det händer så här.
Vilket ord har man använt här?
Här är det kanske.
Är det?
Ja.
Jaha.
Och det säger ju så mycket om Jakobs, om man pratar freudianska felsägning här. Det säger så mycket om hans inställning till sin far. Tänk om pappa tar på mig. Tänk om pappa rör vid mig. Tänk om jag får fysisk kontakt med min far. Nej, men då skulle han veta att jag är bedragare. Han längtar efter den här kontakten med sin far. Men han blir så alltså förståelsen att han bara kan få sin fars kärlek. Genom
att låtsas vara sin bror.
Att förneka sig själv. Han måste förneka sig själv. Skämmas för vem han är. Och bli den han tror att hans bror är. Han har ju försökt redan. Pappa älskar att Esau kommer hem med middag varje kväll. Då lagar jag linssoppa. Linssoppa är precis det han inte vill ha. Så Jakob har hela tiden liksom sökt den här kontakten. Sökt en kram. sökt pappas kärlek och det enda sättet han kommer få det, säger mamman, det är om du klär ut dig och bedrar din far.
Hans mor svarade, den förbannelsen får komma över mig, min son. Gör nu som jag säger och gå och hämta killingarna.
Lätt för henne att säga. Mm. För det blir ju faktiskt inte hon som får ta konsekvenserna.
Mm. Han gick och hämtade killingarna åt sin mor och hon lagade till en av hans fars älsklingsrätter. Och Rebecka tog fram sin äldste son Esaus festkläder som hon hade hos sig och lät Jakob, den yngste sonen, sätta på sig dem. Med skinnet från killingarna täckte hon hans händer och hans bara hals.
Mm.
Sen gav hon Jakob den välsmakande rätten och bröd som hon hade bakat och han bar in det till sin far.
Mm.
Far? Ja, eller vill du säga någonting? Nej,
jag bara tänker just hela den här processen, hur det beskrivs så väldigt detaljerat.
Mm. Och de här festkläderna som hon hade hos sig, som man inte tror att... Hon bröt sig in i sin sons privata hus med hans fruar.
Fruarna finns inte ens med i sammanhanget. Men, men jag tänker just den här, man skulle filma den här scenen.
Mm.
Och man skulle se hur hon ger honom kläderna och liksom sätter, liksom stoppar in den här
skinnet. Det här sträva, stubbiga.
Precis. Och allt det här görs medans Esau är liksom av scenen och jagar.
Ja.
Han är liksom på något sätt godtrogen och gör det som han
har blivit tillsagd. Publiken sitter med andan i halsen.
Mm. Så vi får följa bedragaren och komplotten.
Mm.
Och jag tänker hela tiden, hur måste det kännas för Jakob som är så nervös?
Mm.
Både för det här mötet och konsekvenserna av mötet. Väldigt gripande.
Far, sa han, och Isak svarade, ja min son, vem är du? Jakob sa, jag är Esau, din förstfödde. Jag har gjort som du sa till mig. Sätt dig upp och ät av viltet som jag har fått, så att du sedan kan ge mig din välsignelse.
Det här är också väldigt... Alltså för mig så är det här nästan en fars.
Mm.
Det finns de som läser det här helt liksom straight. Att liksom, Isak menar vad han menar. Och så, men jag har väldigt svårt att tro... När de här frågorna är så, liksom så väldigt tillspetsade, skulle jag säga. För
tillgjorda.
Tillgjorda. Mm. Han går in där. Min far, Avi.
Mm. Mm.
Och då säger alltså, och vi har ju missade att påpeka det, men innan när Isak kallar på Esau för att skicka ut honom på jakt, så säger han, min son, Beni.
Mm.
Och ett ord bara, Beni.
Mm.
Och Esau svarar, Hineni. Inte vad vill du, utan här är jag.
Mm.
Jag är närvarande.
Mm.
Jag är med.
Mm.
Precis som Abraham sa till Gud. Va?
Mm.
Så vi har det här, Hineni kommer tillbaka hela tiden. Va? Mm. Att vara närvarande. Men här så säger han, Avi.
Mm.
Och Isak säger, Hineni.
Mm.
Jag är med.
Mm.
Jag är här. Men så säger han, men vem är du, min son?
Mm.
Jag vet att du är min son.
Mm.
Men vem är du?
Mm. Berätta om din position. Berätta vad du... Hur kan du säga Hineni där du är nu?
Liksom? Mm.
Kan du säga här är jag till?
Precis. Jag är närvarande.
Ja.
Jag är med.
Ja.
Men är du?
Ja.
Vem är du?
Ja.
Så redan här så på något sätt... Han väntade väl att Jesus skulle komma tillbaka.
Mm.
Han är förvånad, kommer vi se, över att det gick så fort. Men att han frågar honom, vem är du?
Mm.
Får mig att börja misstänka att han redan anar.
Ja, han har inte bara använt sin syn här i sitt avgörande.
Ja, är han så blind som sägs att han är?
Då sa Isak, hur fick du tag i det så snabbt, min son? Jakob svarade, Herren din Gud lät det komma i min väg.
Ja.
Herren din Gud. Ja.
Ja,
mm.
Den som du har lärt mig om.
Mm.
Den som jag har, det här arvet som du har fört vidare till mig. Men om vi tittar på igen, tillbaka till jämförelsen mellan hur Rebecka beskrev samtalet för Jakob.
Mm.
Och hur Isak faktiskt uppmanade Esau,
mm.
så var inte Gud med där.
Nej.
Så Jakob är den som refererar till Gud.
Ja, och han pratar väl säkert på ett sätt som Esau inte brukar.
Nej.
Ja.
Så kanske är också det en giveaway.
Ja, precis. Och nu då? Isak sa, kom fram hit min son så att jag får röra vid dig och känna om du verkligen är min son Esau.
Eller hur? Ja,
när man har den här tolkningen i bakhuvudet så tänker man ju att han sitter där och så ser han sin son med djurhudar på halsen och händerna.
Han kanske inte ser det, men han kanske, han anar att någonting är jobbigt, att det gick så fort.
Ja.
Att han säger, Gud hjälpte mig på vägen.
Mm.
Vilket är på sätt och vis sant, för att kanske, ja alltså, kanske så ljuger Jakob. Alltså när han säger, va? Eller han mörkar sanningen kan man väl säga.
Mm.
Han säger, Herren Gud skickade det i min väg.
Mm.
För det var ju inte så att Gud skickade någon två killingar. Han gick ju och hämtade dem.
Mm. Ja, men det är precis.
Men, varför har vi den här situationen?
Mm.
Gud har ju gett Rebecka en profetia. Mm. Och hon är ju medveten om den profetian. När hon ingriper och säger, Isak kanske inte ser för att han är blind, att hans son Esau är fel för det här. När Esau visar att han är fel person genom att gå ut och gifta sig med två hetitiska fruar och förbittra våra liv, så säger Isak, åh, jag måste hjälpa honom att komma närmare, istället för att säga, nej, han har visat att han inte klarar av det här.
Mm.
Och Rebecka har sett det från början, hon kanske liksom har haft tummen på vågen på grund av den här profetian.
Mm.
Och vad händer då? Nu så är det kanske på sätt och vis att det är Gud profetia som har fått den första dominobrickan att falla och lett till den här situationen, men det vet ju kanske inte Jakob fullt ut, så han både ljuger och talar sanning samtidigt.
Mm. Precis. Jakob gick fram till sin far Isak så att han fick röra vid honom, och Isak sa, rösten är Jakobs men händerna är Esaus. Han kände inte igen honom eftersom Jakobs händer var ludna som hans bror Esaus, och därför välsignade han honom. Han frågade, är du verkligen min son Esau? Ja, svarade Jakob.
Mm. Och jag känner, vad är det som händer här i Jakob?
Mm.
När han faktiskt får pappas beröring. Och han faktiskt får den här välsignelsen. Och hela tiden så kommer pappan med en massa skitjobbiga frågor.
Mm.
Kan vi inte bara etablera pappa att det är Esau? Måste du tvinga mig att säga det?
Mm.
Måste du känna på mig? Den beröringen som jag som Jakob skulle så gärna vilja ha, den får jag bara om jag står här som en bedragare och kränker mig själv, utger mig för att vara en person som jag inte är. Det är ju inte bara så att säga identitets vad heter det?
Kapning.
Ja, precis. Ja. ID-kapning är det ju verkligen.
Ja.
Men också så begår han ju våld på sig själv.
Mm. Mm.
Och enligt Schmulklitzners teori i en bok som han kallar för passande nog Wrestling Jacob, så menar han att här så sker en fraktur i Jakobs personlighet. Här går han på något sätt sönder på ett sätt som han inte kommer att, han upplever ett trauma som han inte kommer att komma över förrän långt senare i berättelsen som vi så småningom kommer till. Men
det ska bli kul när vi kommer till det. Ja,
ledtråden är ju i bokens titel Wrestling Jacob. Så, men,
Då sa Isak, sätt fram maten min son så att jag får äta av viltet som du har med dig och kan ge dig min välsignelse. Jakob satte fram åt honom så han fick äta och gav honom vin att dricka. Sen sa Isak till honom, kom fram min son och kyss mig. När han då gick fram och kysste honom kände Isak lukten av hans kläder. Och han välsignade honom och sa, som doften från marker som Herren välsignat är doften av min son. Gud ska ge dig dagg från himlen, fruktbar jord, säd och vin i rikt mått. Folkslag ska tjäna dig, folk blir dig underdåniga. Härska över dina bröder. Må din mors söner böja sig för dig. Förbannad den som förbannar dig. Och välsignad den som välsignar dig.
Det är storslaget.
Ja, kan man säga. Ja.
Och
det lustiga är det här, härska över dina bröder. Varför ska man? Varför är det välsignelse att få härska? Det är det kanske.
Ja, utgångspunkten är väl att att det alltid är en kamp om överlevnad och en kamp om dominans. Och jag tror att för den bibliska läsaren så är ju hela tiden medvetenheten om hur det blir med ättlingarna. Det vill säga hur du, alltså det här, och det här är ju samma välsignelse som Abraham gavs av Gud. Alltså alla som är välsignade kommer att bli välsignade, alla som förbannade kommer att bli förbannade.
Det är intressant.
Ja.
Förbannar var den som förbannar dig.
Mm.
Det är fint. Du också lite ganska, ska jag säga, ganska enkelt. Det är en som ett skyddande hölje liksom. Du kan inte du kan inte liksom sticka mig med dina spjut. De kommer vända tillbaka till dig. Det blir som en spegel.
Ja, och på något sätt är det mest, kan man säga, det mest positiva sättet att lösa konflikter på något, för att det är ju liksom, när du förbannar mig så förlorar du bara på att förbanna mig. När du välsignar mig så vinner du på att välsigna mig.
Precis.
Det vill säga, varför kan vi inte bara samarbeta och välsigna? Varför måste vi hela tiden gå tillbaka till att vara rädda, att bli aggressiva mot andra? Det är välsignelsen i sig är att vi får leva i fred och välstånd och samarbete. Så det är väl det som är förhoppningen. Men att Jakob kommer leda på många sätt alla andra. Och ja, jag tänker att om man ser Esau som den judiska traditionen ser honom som kristendomens fader. Genom edomiterna och romarna. Och man ser Ismael som muslimernas far. Så har ju kristendomen och islam även växt ut ur judendomens grundtexter och grundvärderingar. Och det tycker jag också är intressant, att den välsignelsen som gavs till israeliterna, de här texterna som vi sitter och funderar över just nu, är en källa till inspiration för hela världen.
Mm.
Så på sätt och vis så har profetiorna som vi läser om här, om vad den här välsignningen kommer innebära, också burit frukt.
Mm. Mm. Ja, det är precis. Det är lite en sån här alltid aktuell grej. Det tänkte jag på när vi spelade in den här lilla, det lilla samtalet om vår reflektion över de här dryga 2 åren sedan vi började.
Mm.
Att vi har inte bråttom med detta. Och det är ingenting som är aktuellt och tidsbundet. Och det är inga nyheter vi håller på med. Och det är också en av mina favoritdelar med detta.
Ja, det sista ordet är inte sagt.
Nej, och det tidlösa med det också.
Mm. Precis.
Ja, när Isak hade välsignat Jakob och Jakob just hade lämnat sin far kom hans bror Esau hem från jakten. Också han lagade en god måltid och bar in den till sin far och sa till honom: "Vill du resa dig upp, far, och äta av viltet som din son har med sig, så att du sedan kan ge mig din välsignelse?" Isak frågade honom: "Vem är du?" "Jag är Esau, din son, din förstfödde," svarade han.
Mm. Och här...
Säger han "vem är du" på samma sätt?
Nej, han säger "vem är du",
ja.
Men han säger inte "hineni".
Nej.
Han säger inte "jag är närvarande".
Nej. Ja?
Och han säger inte "vem är du, min son"?
Mm.
Så på något sätt så har han, om det är en undermedveten reflektion eller så, men på något sätt så har intimiteten som de hade med varandra innan Isak gav välsignelsen.
Mm.
Alltså Isak utgår ju inte, alltså han kanske... man kan läsa på flera olika sätt, känner jag.
Ja, ja, ja.
Kanske så gick Isak på att Jakob var Esau och trodde på det. Det är inte så jag läser det, men man skulle kunna läsa det så.
Mm.
Även fast han har sina tvivel.
Mm.
Sen när han har gjort det så blir han ju jätteförvånad när Esau faktiskt kommer in och säger: "Hej pappa, det är Esau. Dags att käka."
Ja.
Eller så kan man ju läsa det som att han hajar vad som är på gång. Att det är Jakob som står där. Och han, i så fall, om han vet redan att det är Jakob och misstänker att, han säger liksom "rösten är Jakobs, men händerna är Jesus." Jag menar, man kan ju...
Mm.
Det är nästan svårare liksom att fejka rösten.
Mm.
Och han anar ju liksom någonting här är i görningen.
Mm.
Så kan man ju undra här, va? Om det är så att Isak spelar med i den här farsen och säger: "Okej, kom hit lille Jesus, hint hint, så ska du få din välsignelse." Och allt det här. Sen så går Jakob ut. Han lämnar scenen. Och som är en modern fars. Och precis när han lämnar scenen så kommer Esau in. Ska Isak då agera medveten?
Mm.
Såklart inte.
Nej, han måste fortsätta så här.
Ja. Men i att han på något sätt... måste, antingen så kan han säga: "Jag är helt oskyldig, jag visste inte alls om det här, jag är lika bedragen som du." Eller så skulle han säga liksom: "Oj, stackars pojk, det var inte alls meningen, vad tokigt det blev." Eller sånt. Alltså,
"Oj, vad tokigt det, nu vet du det, det blev fel, vi får göra om det, alltså det var ju inte du som skulle få välsignelsen." Men hur, ska det plötsligt vara någonting som är så himla oåterkalleligt då?
Det verkar ju som att det är det ändå. Att sagt är sagt, gjort är gjort. Det kan inte...
Men är det så med de andra välsignelserna? Har välsignat den som välsignar dig? Om man välsignar bara en gång så här, så är det för alltid?
Ja, det är en intressant fråga när man... tänker om vad det är det olika sorters välsignelser till deras natur? Är det olika, om man pratar om att en välsignelse i det här fallet är liksom att välsigna de som välsignar dig, det är liksom att de som behandlar dig väl, de som är schyssta mot dig får bli också schysst behandlade. Det är inte så att...
Varför har man använt samma ord?
Ja, precis. Då är ordet betyder någonting annat. Det är inte så att Isak är schysst mot sin son genom att ge honom välsignelsen. Han ger honom faktiskt ett arv.
Mm.
Så det kan ju inte vara alltså att när det kan inte vara att det är liksom att ge ett arv i alla sammanhang. Så att jag tror att ordet måste tolkas lite olika.
Det är någonting du hade kunnat tänka på när de skrev det här. Ja.
Så ofta använder vi samma ord. Jag tittar som liksom för att se, va? Ser du vad jag menar? Frågar jag inte dig. Så jag kan använda ordet i två olika bemärkelser i samma mening utan att reflektera över att beroende på ordets placering i meningen så betyder det helt olika saker. Jag menar, jag har jättedålig syn, ser du inte vad jag menar? I två olika betydelser av samma ord, va? Så jag är inte så säker på att välsignad kan betyda två olika saker. Det kanske finns en tolkning av det som att det betyder exakt samma sak i samma, men jag ser det inte riktigt. Vad tror du?
Jag läser det som en liten hint om att Isak vet vad som håller på att hända och vad som har hänt. Isak greps av förfäran, står det nu då. Isak greps av förfäran och sa: vem var det då som kom in till mig med något vilt han hade skjutit? Jag åt av allt innan du kom och sen gav jag honom min välsignelse. När Esau hörde vad hans far sa gav han upp ett skri av förtvivlan. Välsigna mig också, far, bad han. Isak svarade: din bror handlade svekfullt och tog välsignelsen du skulle ha fått. Nu får jag stanna här lite då. När han frågar vem var det som kom in med något vilt som han sa han hade skjutit. Och sen verkar han ändå veta direkt efter att det var hans bror.
Och i texten, vers 33, så är det intressant. Det står Vayecherad Yitzhak Charada Gedola Ad Meod. Väldigt starkt, alltså att Charad, det betyder darra.
Det är det som är skri, eller?
Va?
Ja, nej, för sig. Ja.
Nej, alltså att det, om man översätter meningen Vayecherad Yitzhak Charada Gedola Ad Meod. Alltså att Isak darrade en stor darrning. Ad med odd. Väldigt starkt. Väldigt mycket. Så, de översätter inte, tycker jag, alls riktigt.
Han greps av förväran.
Men här är det väldigt... Så vad är det som får honom på darrningen?
Och varför darrar han så stort? Han står ju där bredvid Esau. Så han måste visa Esau på något sätt att han inte kände till detta. Eller så är det ju helt ärligt. Alltså, men du, han blev på riktigt jätteförfärad.
Ja, här är ju hans reaktion verkar vara väldigt spontan. Och
han utbrister: vem var det då? Och sen när han har uttalat denna mening så plötsligt så dimper det ner, poletten dimper ner och så här. Kommer han på i nästa mening: det var din bror. Så här då.
Och kanske så som jag läser att han spelar med Jakob och medveten om det här. Men konsekvenserna av vad som verkligen har skett.
Ja.
Och hur, alltså hur han ska besvara sin son Esau.
Ja, ja. För han måste på något sätt straffa Jakob. Jakob har ju ljugit.
I alla fall markera.
Ja, precis. Han måste visa. Det kan inte vara så orättvist att han bara låter det ske och sen inte hjälper Esa ur den här konstiga situationen.
Precis. Så då reagerar han väldigt starkt. Och vem var det? Och jag tycker det också är intressant det han säger. Mi efo hu hat sad tsaid vayavoli. Vem är den där viltjägaren?
Mm-hmm.
Han som jagar villebråd. Sad Said, alltså det är dubbel bemärkelse. Said är ju vilt.
Mm.
Så Sad är liksom den som jagar viltet. Och det är intressant, vem är den där jägaren?
Ja.
För Jakob jagade ju inte efter de här.
Ja.
Men han jagar ju efter sin efter sin förstfödslorätt.
Ja.
Eller Jesus besignelse.
Mm.
Så han säger, vem var den där som kom och tog fast? Han identifierar honom.
Ja, som jägare.
Ja.
Vem var den där jägaren och vad var det han tog?
Typ, precis. Också väldigt intressant ordval.
Ja.
Och då säger han, bara som en sorts extra grej. Barcheni gamani. Nej, vad säger han? Han säger, vad var vi? 33, va?
Mm.
Gambaruchie. han kom och tog välsignelsen. Han kommer fortfarande vara välsignad.
Mm.
Bara liksom. Ja. Innan vi tar och diskuterar det här.
Ja.
Välsignelsen gäller. Den, den har inte.
Ja. Oh, det är så. Vilken tur att vi har hebreiskan här bredvid oss. Vilken helt annan läsning. Det blir det ju bara med bara svenskan.
Verkligen. Och det finns någonting väldigt. Jag vet inte. Det känns som att hela tiden så säger karaktärerna flera olika saker samtidigt.
Ja.
Det finns lager på lager i varje replik här. Som bara liksom gräver djupare in i den här schismen.
Ja. När Esau hörde vad hans far sa gav han upp ett skri av förtvivlan. Välsigna mig också, far, bad han. Isak svarade, din bror handlade svekfullt och tog välsignelsen du skulle ha fått. Då sa Esau, inte för inte heter han Jakob. Två gånger har han bedragit mig. Min förstfödslorätt tog han och nu har han tagit min välsignelse. Och Esau frågade, har du ingen välsignelse kvar åt mig? Vad betyder det? Har du ingen kvar?
Alltså det är det som är så gripande. För på något sätt, den enda som är rak och handlar, och hans motiv är tydliga, hans agerande är tydlig, det är ju Esau.
Mm.
Alla andra är ju
oförutsägbara och liksom, ja precis, handla, gör någonting nu för som ska bära frukt liksom långt senare, så man kan inte riktigt se hur det hänger ihop.
Kanske Isak, man säger, om man läser som att han är oskyldig i det här, men han säger ju ändå välsignad ska han också förbli, och Esau gråter verkligen och ber om den här välsignelsen.
Mm.
Och sen så beskriver ju Esau också, han är mycket medveten om att förstfödslorätten har han sålt, och nu har han också tagit min välsignelse.
Mm.
Det vill säga det materiella och det andliga har jag nu mist. Och Jakob är som alltså, vi tittar på hebreiskan, va? Han heter ju Jakob. Vajaak. Vad ska jag uttala det? Vajaak. Kveini. Vajaak Kveini. Alltså att han har jakobat mig. Mm. Han har liksom gått om mig. Och lurat mig två gånger. Så han säger det här tydligt inför sin far. Och hoppas att pappa ska säga nej, det ska vi liksom, nu tar han ner tillbaka det här. Så här får ni inte hålla på. Men vad säger Isak?
Isak svarade Esau: jag har satt honom att härska över dig. Alla hans bröder har jag gjort till hans tjänare. Säd och vin har jag gett honom. Vad kan jag då göra för dig, min son?
Ja, jag kan inte göra någonting. Det är gjort, gjort.
Jag har redan gett honom detta genom de orden jag sa förut.
Mm.
Far, sa Esau, hade du bara denna enda välsignelse att ge bort. Välsigna mig också, far. Och han grät högljutt.
Jag blir så gripen för Esau liksom, att han vill ju ändå, han kanske inte har förstått konsekvenserna av vad han har gått med på med att sälja sin förstfödslorätt till sin bror.
Här var det liksom, det som premieras här, det är den som tänker flera hundra steg fram.
Mm. Och Esau är ingen schackspelare.
Nej.
Han är en jägare. Han ser bytet, han tar skjuter, bytet. Han äter
han
bytet.
Skjuter och träffar. Liksom.
Precis. Och vi ser det här i Esau hela tiden. Han är inte den lugna, eftertänksamma, planerande.
Mm.
Och han är mer liksom haren mot sköldpaddan, om man har den fabeln, va?
Mm.
Har en som ska vinna genom att springa snabbast, men sköldpaddan är listigare och lyckas vinna racet liksom.
Mm.
Och så är Jakob här, va? Så Isak, vad har han att ge som välsignelse? Ja, kan du läsa.
Detta var det svar hans far Isak gav honom. Långt från den fruktbara jorden ska du bo, där ingen dagg faller från himlen. Av ditt svärd ska du leva och du ska tjäna din bror. Men en gång ska du göra dig fri och kasta av dig hans ok. Ja, långt från
superpositivt.
Jo, verkligen. Långt från den fruktbara jorden ska du bo. Du ska inte bli någon åkerman. Så det var han ju ändå inte.
Nej. Och han var ju någon som på något sätt var ute.
Ja, han var ändå inte jagade. Där och plogade. Mm.
Och han ska leva av sitt svärd.
Ja.
Så han kommer vara en... Han och hans efterkommande får vi hela tiden tänka.
Ja, just
att
det.
De ska vara mer krigare.
Ja.
Och som vi pratade om. De ska tjäna... Du ska tjäna dina bröder.
Mm.
Man pratar bröder, så menar man ju inte bara... de som man är syskon med.
Mm.
Utan det är mer liksom... fränder och... landsmän och så.
Mm.
Men att du ska tjäna dem, det vill säga att du kommer och det här är det vi pratar om, pennan är mäktigare än svärdet på något sätt.
Mm. Va?
Du kommer ju vara den starke mannen, men det kommer inte hjälpa.
Nej.
I längden. Så kommer ju, det vi pratade om tidigare, visdomen.
Mm.
Det kommer liksom på något sätt vara det som är starkare.
Mm. Esau fattade agg till Jakob för att fadern hade gett honom välsignelsen.
Konstigt, va?
Mm, och Esau tänkte, snart kommer den tid då vi sörjer vår far. Då ska jag döda min bror Jakob. Rebecka fick reda på vad hennes äldste son Esau tänkte. Och skickade efter sin yngste son Jakob och sa till honom, din bror Esau ruvar på hämnd och tänker döda dig. Hör nu på vad jag säger, min son. Fly genast till min bror Laban i Haran och stanna där en tid tills din brors vrede har lagt sig. Okej, jag måste bara stanna.
Mm.
Esau tänkte och Rebecka fick reda på vad hennes äldste son tänkte.
Mm.
Hur gick det till?
Ja, hon...
Ibland kan man ju se på folk vad de tänker.
Ibland.
Ja, på en väldigt arg Esau som tänker, jag ska döda min bror, då kan man kanske se det.
Mm.
Eller får hon reda på det på något annat sätt?
Eller kanske så sa han det tyst för sig själv. Men,
precis.
Men vi vet ju redan att Rebecka är väldigt bra hörsel. Alltså
det,
hon hör ju
Hon hör alla möjliga grejer som inte andra hör.
Mm, ja, precis. Så och sen kanske hon bara liksom, hon känner Jesu, hon vet vad han är för det. Och det är också intressant, tänker jag. Jesu sa, då vi sörjer för vår far.
Ja, han tänkte det. Snart kommer den tid då vi sörjer för vår far.
Ja, och att jag tänker inte döda honom medan pappa lever.
Mm.
Pappa ska inte behöva sörja för honom.
Mm.
Men så fort han är död,
mm.
då ska jag se till att brorsan följer med.
Mm.
Och på något sätt, jag tänkte inte bara tidigare, men när vi pratade om att Jesu är den som inte tänker flera steg framåt.
Mm.
Det här är det första vi ser av någon sorts planering från hans sida.
Mm.
Vore han helt och hållet den som agerade och agerade direkt, efter känslor som
då skulle det stå typ, han blev så vred och fattade agg och började vilt kasta runt omkring sig massa grejer. Mm. Så att tältet gick sönder.
Ja, eller Jacob att han gav sprang. Sig på sin bror för att döda honom.
Precis.
Men han tänker ändå liksom, jag väntar och ruvar på min hämnd.
Mm. Men sen efter hämnden, vad ska han göra då? Det är ju... Det måste man också tänka på om man ska tänka flera steg.
Ja, då kanske han ärver.
Ja.
Det är kanske en arvstvist det handlar om. Jag ska få tillbaka mitt arv. Jag ska få tillbaka min välsignelse. Och genom att dräpa honom så kommer han aldrig kunna råda över mig.
Nej.
Och det är det som också visar sig nästa generation. När Jakobs söner kommer i konflikt med varandra, så är det också för att på något sätt se till att den yngre inte styr över den äldre.
Mm. Och sen Laban den vite i Haran.
Precis, här kommer han tillbaka.
Ja.
Mm. Familjens tidigare ort där Rebecka kom ifrån.
Mm. När vreden har lagt sig och han har glömt vad du har gjort honom, skickar jag bud och låter hämta hem dig igen. Inte ska jag behöva mista er båda på samma gång.
Och vad menar hon där?
Ja, vad menar hon där?
Mista er båda på samma gång.
Ja.
Ja,
vad menar hon?
Det kan ju...
Att han ska bort till Laban. Att det är att mista honom en stund. Eller?
Ja, eller jag tror att hon skickar honom till Laban så att han inte dör.
Ja, precis. Men om och han dör... Att
om min ena son är mördare... till min andra sons, liksom, och min andra son är död.
Mm.
Hur kan jag vara mor till någon av er?
Men Adam och Eva var i den sitsen.
Ja.
Ja.
Vi fick aldrig höra deras
Nej.
Känslomässiga trauma.
Mm.
Egentligen. De var liksom borta från scenen då.
Mm.
Men jag tänker också att det kan vara när hon säger mista er båda på samma gång.
Mm.
Att hon menar att den dagen som jag blir änka.
Ja, det menar hon, ja.
Så kommer ju...
Både Isak och Jakob menar hon ju såklart.
Ja. Så i så fall så bryr hon sig inte särskilt mycket om Esau. Ja, mer än att han är
hon bara... tror också att han kommer glömma bort det. Vreden kommer lägga sig snart då.
Mm.
När han har glömt vad du har gjort honom.
Mm. Och jag kommer säkert jobba på honom så att han glömmer bort ner det här. Liksom.
Han bryr sig inte om det ändå ju. Och det, det har ju i och för sig stått. Så lite brydde han sig om sin.
Ja.
Först för att tror att han bara åt och gick ut igen.
Precis.
Ja.
Men kanske har han lärt sig någon läxa av att ha två gånger blivit.
Mm.
Det finns ju det här kända uttrycket. Liksom, fool me once, shame on you. Mm. Fool me twice, shame on me.
Mm.
Han borde ha vetat bättre. Första gången blev han ju tagen på sängen.
Mm.
Men andra gången... Hur kunde jag låta det hända?
Mm.
Och det här blir lurat två gånger. Det kommer igen.
Mm.
Inte för Esau så mycket som för Jakob.
Mm. Det var slut!
Inte riktigt.
Nej, det är en där. Det är en mening kvar.
Yeah.
Ja. Jag blev chockad att det var slut. Inte lycklig som det kanske lät. Rebecka sa till Isak. De där hetitiskorna tar livet av mig. Om Jakob... Det är roligt att det kommer igen. Samma sak som i förra kapitlet, det kommer de här titlarna.
Okay. Sista meningen på kapitlet kommer igen, ja.
Rebecka sa till Isak, de här hetitiskorna tar livet av mig. Om Jakob också tar en hetitisk flicka till hustru, en flicka från detta land, då vill jag inte leva längre.
Oj.
Och där är kapitlet slut.
Mm. Så vi kommer se i nästa kapitel också att det här motiverar Jakob. Hon är verkligen den som är katalysatorn i allting.
Ja.
Hon sätter igång det här med att Jakob ska få välsignelsen.
Ja.
Och hon sätter också igång att Isak ska skicka iväg Jakob.
Ja.
Officiellt.
Ja, just det, just det.
För hon säger inte, hon skulle ju kunna säga, Esau tänker ju ha koll på Jakob.
Ja.
Men av någon anledning så är inte det, tycker hon, ett motiverande argument till att skicka iväg Jakob. Ja. Så hon går till Isak och säger...
Eller hon tror att inte Isak...
Nej, precis.
Ja.
Exakt.
Ja.
Så hon går till Isak
med
en annan story.
Ja.
Du vet ju de där svärdöttrarna.
Måste ta någon från vår egen stam. Du har ju själv, jag kommer ju från min bror Laban etc. etc. Eliezer.
Mm.
Du får skicka dit Jakob också.
Precis, och Jakob är ju 40 precis som Esau är här.
Mm.
Och hon säger, tänk om vi blir fast med fler hetitiskor och nej, det här funkar inte.
Mm. Då vill jag inte leva längre. Nej, då vet hon att Isak kommer säga, i sådana fall, då måste vi skicka iväg honom.
Och det är mycket som, man tänker om den här familjen, det är mycket som inte sägs.
Mm.
För att, vad säger Isak till Jakob när han nu träffar honom igen? Och allting är uppdagat.
Mm.
Att han har blivit grundlurad. Säger Jakob, ursäkta mig pappa. Säger Isak, oj Jakob, jag skulle aldrig... Liksom, hur kunde du ha gjort det här mot mig och mot din bror?
Mm.
Och i så fall så skulle väl Jakob säga, men det var mamma som sa åt mig att göra det. Och i så fall så skulle väl Isak säga till Rebecka, hur vågar du kvinna? Du vet inte vad du håller på med här. Jag har Abrahams arv från Gud och jag ska föra det vidare till min son, den som jag... Det borde ju vara det som utspelar sig.
Mm. Och då ska Rebecka säga, men Gud sa... Och så får de ha ett möte om det och diskutera. Ja. Men det är ingenting av detta. Men vi vet ju. Vi som läser, vi vet.
Vi vet.
Det är ju intressant.
Men den här familjen, som i många familjer,
ja,
som när man tittar utåt sett, så tänker man, va? Varför finner du det här? Varför säger du inte som det är? Varför konfronterar du inte dina familjemedlemmar som håller på så här? Eller de konfronterar dig som... Nej. Vi har vissa familjedynamiker.
Mm.
Och de här sakerna säger vi inte.
Mm.
Så här, vi bedrar varandra.
Mm.
Vi stjäl från varandra. Vi svär och hämnas blodigt hem på varandra.
Mm.
Men vi är inte ofina och snackar om det.
Mm.
Vi låtsas som om allting är kärleksfullt och fint. Och att vi måste skicka iväg Jakob för att han inte ska gifta sig med några titiskor.
Men det kan ju vara att alla vet allting egentligen. Och att man bara tänker så här, om vi pratar om det så blir det värre. Orden, du vet, om man säger, om man välsignar den ena så finns det ingen välsignelse kvar till den andra sen. Eller då får man säga igenom sån här, du ska bo långt från den fruktbara jorden, tjäna din bror. Det är det som är kvar när man har en gång välsignat. Så mycket ligger i ord.
Mm. Så mycket tyngd finns där.
Typ mer än
att säga det som inte kan sägas.
Ja, precis.
Och då när Esau har svurit detta, sätt, så fort min far dör, jag svär på hans grav kan man säga, när den finns, att Jakob ska dö.
Mm.
Oj, då är det väl inte bara, nej, imorgon har han glömt det.
Mm. Mm.
det är ju lite mer än så.
Mm.
Och på något sätt så vet Jakob det. Och Rebecka vet det.
Mm.
Och Esau vet det. Mm. Och Isak vet det.
Men de behöver en chaperone. De behöver en annan anledning. En legitim anledning.
Ja.
En sån där vanlig anledning. Så som man gjorde. Så som man har gjort förut. Någonting man har gjort innan. Man har skickat iväg honom för att hitta en fru.
Så frågan är väl liksom. Är ärlighet alltid den bästa policyn? Är det bättre att få ut all den här skiten? Så att inte vi går runt och har en massa liksom dialoger med föreställningar om våra medmänniskor och våra familjemedlemmar och tror vi vet vad de kommer säga.
Mm.
Eller är det bättre att vi är det faktiskt någon ännu ett ännu ruskigare öde som vi undviker genom att hela tiden låtsas som om inte de här sakerna sker eller finns eller har sagts eller har gjorts.
Eller är vi mycket mer ofria än vi själva vet om i den här betydelsen att det känns som att profetian måste uppfyllas regardless, oavsett vad. Och vi har egentligen inte någon... De roller vi ska spela är redan... spelet är igång.
Mm.
Nu är det bara att gå. Köra.
Mm. Och det är väl också en...
Och ingen har berättat manuset annat än typ lite grann. Hint. Detta måste ske. Se till att det händer.
Men det finns någon som sitter med facit i hand.
Mm.
Och det är väl ändå Gud.
Mm.
Som kan säga den yngre kommer styra över den äldre. När de ändå är i skötet.
Ja, just det.
När de är... Gud ser en större bild av var saker och ting är på väg.
Mm.
Och det är väl det som också är, om vi snackar definitionen av visdom, att se den större bilden, att se helheten.
Ja, ja.
Det är det som de inte har här.
Mm.
Vi kan ju jämföra det med hur det kommer gå för framtida generationer och hur deras roller kommer att spela in i till och med nationella öden.
Mm.
Som du beskriver här. Men de lever ju sina liv. Och gör sina misstag.
Du har precis hört det 27:e kapitlet i den första Moseboken och det 29:e avsnittet av Filosofens Bibel, en podcast från Filoprax Göteborgs filosofiska praktik. Du hittar alla avsnitt i vanlig ordning på filosofensbibel.se och annat som kommer från Filoprax hittar du på filoprax.se. Vi ses och hörs!